Här var den. Ja, ni fattar. Jag gjorde mig till. Men det är ingen helt ovanlig situation för mig, kan man säga. Att jag inte hittar grejer. Och det är faktiskt nästan, jag har nästan drömt mardröm om det ibland. Nu har jag varit pastor länge och predikat och så här i kyrka. Och det där, ibland har jag nästan drömt, tänkt när man ska gå upp och se Bibeln borta. Alla papper man har förberett någonting på är borta. Och så får man blackout i huvudet och så står man där bara. Helt tom. Helt tom i hela skallen. Sånt kan jag, ni kanske drömmer mardrömmar om andra saker, men sånt kan jag drömma mardrömmar om ibland. Men vilken lättnad det är när man hittar någonting sen. Så är det ju. Idag handlar predikan om den klassiska berättelsen som många av er kanske har hört om ni har gått i skattkistan eller söndagsskola eller någon barngrupp. Och kanske garanterat hört i många varianter. Kanske till och med spelat drama eller teater om den förlorade sonen. Och det står i Lukas kapitel 15. Och hela Lukas kapitel 15 egentligen handlar om grejer, eller om det som är förlorat och blir återfunnet. Det är berättelsen om herden som har förlorat ett får, kvinnan som har förlorat ett mynt och farsan som har förlorat en son. Och en del av er kanske känner till alla de här tre berättelserna. Och alla tre berättelserna poängterar var Guds fokus finns. Herden har 99 jättefina, ulliga, fina får och ger sig ändå av och letar efter det som är borttappat. Och kvinnan som har 9 mynt kvar och tappat bort ett, och man kan, det är lite hur man tänker, men man kan tänka att 9 mynt var värt ungefär en dagslön. Så ni som jobbar vet ju ungefär vad ni tjänar på en dag kanske. Och ni som är barn kanske inte vet ungefär vad er mamma och pappa tjänar på en dag, men ni kan tänka lite kanske. Hon hade ändå 9 mynt kvar och ändå skulle hon leta sig fördärvad efter det där som var borta. Och sen då pappan som ju dock faktiskt bara hade 2 söner, så där tycker jag verkligen man kan förstå att han saknar sin son som försvann. Det, är man förälder så vet man att skulle ett barn försvinna då saknar man det. Och i alla tre berättelserna så finns det en positiv upplösning. Mannen, herden, återfinner fåret. Kvinnan återfinner myntet, pengen hon tappar bort. Och farsan återfinner sonen. Sin älskade son. Och här är det ju som att Jesus vill lära oss någonting såklart genom det här kapitlet. Ska snart läsa, men herden var inte nöjd med att han hade liksom 99 jättefina ulliga får kvar. Han gav sig ändå iväg och letade. Kvinnan var inte nöjd med 9 värdefulla silvriga mynt. Och pappan var såklart inte nöjd med att han hade en flitig son kvar som jobbade häcken av sig hemma på gården. Vi ska vara glada för allt vi har. Vi ska vara glada för våra församlingar, för våran församling. Glada för allt positivt som sker. Men vi kan aldrig slå oss till ro och vara helt nöjda. För Guds hjärta bultar alltid för det förlorade. Gud är aldrig nöjd med läget. Och om Gud får röra vid oss, så kan vi omöjligt undvika att påverkas av Guds hjärta. Nu så läser vi den här berättelsen som många av er har hört då, från Lukas 15. Ni får följa med och lyssna eller kika i era bibelappar eller biblar, vers 11-32. Han sa: en man hade 2 söner. Den yngste sa till fadern: far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då skiftade fadern sin egendom mellan dem. Några dagar senare hade den yngste sonen sålt allt han ägde och gav sig iväg till ett främmande land. Och där slösade han bort sin förmögenhet på ett liv i utsvävningar. Bara en paus där. Tänk själv om du liksom har gett bort, om du har ägt kanske ett företag till exempel, sålt det, eller helt enkelt bara givet det till ditt barn, hela företaget som kanske är värt massa pengar, och ditt barn säljer det, din liksom som du har kämpat med hela livet, säljer företaget, cashar in massa pengar. Alltså det måste ju gjort lite ont i hjärtat på farsan. Jag kände en familj där det var just så, där det var en framgångsrik företagare som lät hela sitt företag gå i arv till sitt barn under tiden han fortfarande levde. Barnet sålde företaget till ett stor koncern. Och det blev massa pengar, är klart. Och det blev sår i familjen resten av livet sen. Ja, det måste gjort ont i farsan. När han hade gjort av med allt blev det svår hungersnöd i landet och han började lida nöd. Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i det landet och denne skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen lät honom få något. Då kom han till besinning och tänkte, hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd? Och här svälter jag ihjäl. Jag ger mig av hem till min far och säger till honom, far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig gå som en av dina daglönare. Och så gav han sig av hem till sin far. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade och kysste honom. Sonen sa, far, jag har ju syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare, skynda er och ta fram den finaste dräkten och klä honom i den och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter och hämta gödkalven och slakta den. Så ska vi äta och hålla fest. Min son var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Och festen började. Men den äldste sonen var ute på fälten. När han på vägen hem närmade sig huset hörde han musik och dans. Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på. Tjänaren svarade, din bror har kommit hem och din far har låtit slakta gödkalven därför att han har fått tillbaka honom välbehållen. Då blev han arg och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta, men han svarade, här har jag tjänat dig i alla dessa år och aldrig överträtt något av dina bud. Och mig har du aldrig gett ens en killing att festa på med mina vänner. Men när han kommer hem, din son som har levt upp din egendom tillsammans med horor, då slaktar du gödkalven. Fadern sa till honom, mitt barn, du är alltid hos mig. Allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada. För din bror var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Ja, min äldste son, han tog studenten i fredags. Och han är grym på väldigt mycket i livet. Många talanger. Men han har några svagheter. Och en sån är att ha koll på sina grejer. Det är oordning på allt. Och under våren, egentligen ända sedan i vintras någon gång, så har både hans plånbok och hans nyckelknippa varit borta. Helt borta. Och jag och min fru, vi har naturligtvis fått hjälpa till och leta och sådär, men det har bara varit borta. Och sen för ett tag sedan så har han just nu två skruttbilar. Och då tappar han bort bilnyckeln till den ena och så har han såklart en bilnyckel till varje bil också. Så står bilen på gatan, ingen kan köra den. Så då fick vi hjälpa till att leta igen och leta och leta och leta och leta. Och när jag höll på att leta så till slut så hittade jag inte bilnyckeln. Men då hittade jag hans plånbok. Den har nog varit borta i 4-5 månader, polisanmäld och allting. Men där, då hittade jag den. Och sen så höll han på och grejade och tappade bort något verktyg. Och så höll han på att leta några veckor senare. Och då hittade han bilnyckeln till person. Men hemnycklarna och garagenycklarna och skolnycklarna, de är fortfarande borta. Oklart vart de är någonstans. Och då är det nu så att det kan finnas ett visst arv från mig. För det komiska är att när jag skulle åka hit i morse, när jag hade liksom förberett att jag skulle predika om det här med förlorad återfunnen, så hittade inte jag mina nycklar. Kyrknycklarna, hemnycklarna, helt borta. Jag sprang runt i huset och i bilen och överallt och letade. Antagligen är de någonstans, men jag hittar dem inte. Så jag fick åka hit utan nycklar. Så jag måste fortfarande åka hem och leta sen. Så jag är lite, en viss oro inombords. Men ni vet ju när man har tappat bort något och sen hittar det. Vad skönt det är. Är det någon som har tappat bort någonting och sen hittat det? Ja, det var några. Några har gjort det. Det är så skönt. Man bara... Så var det, ja. Det var inte jättelänge sedan jag kom hem från kyrkan. Och då vet ju ni att jag bor i Mariestad, så jag har åkt några mil då. Kom hem och så bara ska jag packa ur bilen och så är min jobbdator. Var är min dator? Min bärbara dator. Jag blir så här iskall. Jag har lagt den på taket på parkeringen vid kyrkan och åkt iväg. Jag bara ser liksom en inre bild av hur jag har gjort detta. Jag får panikkänslor. Jag måste dra till Skövde, jag måste kolla. Tänk om den ligger i någon kurva någonstans. Liksom på vägen ut här. Och så ringer jag till kyrkan först. Och då var Johanna Andersson kvar här. Och säger att ja, vi hittade din dator, låg där ute i hallen. Och vad skönt det var. Att jag inte hade lagt den på taket som jag var övertygad om. Ja. Det är en skön känsla när något återfinns helt enkelt som har varit borttappat. Oron släpper, man kan andas ut. Och tänk då Guds känsla när en människa som har varit borttappad återfinns. Det måste vara en skön känsla hos Gud. Och man kan ju faktiskt tänka att den här, det är en gammal berättelse som Jesus berättar här från Johannes 15 för en skara människor som lyssnade då. Men jag tänker att den är ganska högaktuell för oss idag också. Det finns även idag massa förlorade söner och döttrar som kommer tillbaka till fadershuset, om man säger så. Det är olika människor och det finns till och med de som har levt i misär. De som är barnsligt glada över sin frälsning och räddning i Jesus. De som har gått från mörker till ljus på riktigt. När det har fått påtagliga effekter i livet. De som kanske har gått från drogberoende till att bli fri från sina drogberoende, sitt drogberoende. De som har gått från att kanske inte ta hand om sig själv och sin kropp till att börja göra det. De som kanske inte har tagit hand om sin familj, sina relationer och helt plötsligt börjar göra det igen. När Jesus liksom kommer in, när vi får komma hem till Gud, så händer det någonting på riktigt ju. Det får konsekvenser. Och frågan är om det inte är så att en hel del problem som finns, som vi kan tycka finns i Sverige just nu, skulle lösas om människor fick komma hem till Jesus. Under våren i Evangeliska Frikyrkan, som är vårt kyrkosamfund som vi kopplar med, så bad vi, det gjorde vi här i gudstjänsten också, 5 gudstjänster. Vi bad för jättarna. Det var den här bilden av David och Goliat, att liksom, som stora jättar som liksom står emot oss i våran tid. Och några av dem var till exempel den psykiska ohälsan som ju ökar i Sverige. Och det är såklart flera av oss som finns med i vår församlingsgemenskap idag som brottas med psykisk ohälsa. Men det finns så många mer som brottas med detta, som skulle behöva liksom komma hem till Gud och få ta med sin brottningskamp med hälsan liksom till Gud, och där Gud kan få vara med i de här processerna och göra någonting gott i det. Och så bad vi för gängkriminaliteten till exempel. Och det vet ju många av er att anstalterna i Sverige, de byggs ju ut på löpande band just nu. Det är ju planen, beräkningen är ju att otroligt många människor ska dömas för brott i Sverige och sitta i fängelse framöver. Och senaste veckan så var det en nyhet att det kanske kommer byggas ett större häkte i Skövde framöver för att kunna ta emot alla här i Skaraborg som behöver häktas för att man är misstänkt för brott. Fler och fler. Fler och fler ska häktas och dömas för brott. Och då är det ju självklart att många av dem, de kommer ju såklart, de kommer ju få, det är ju min dröm eller min längtan som häktespastor, att de kommer få hitta tron på Jesus, få komma hem till Gud och få komma hem i församlingen här bland oss. Såklart. Ensamhet var en tredje sån här grej vi bad för. Så många människor som är ensamma i Sverige idag. Det kanske inte alltid syns på ytan, men det syns på insidan. Och det samma med missbruk. Det är inte alltid det syns på utsidan. Så många former av missbruk. Men det finns på insidan. Och Gud vill inget hellre än att säga välkommen hem till alla dessa människor. Och sen är det såklart så att det finns jättemånga människor som har livet helt under kontroll. Familj, jobb, relationer, allt är på plats. Allt funkar. Men man är ändå förlorad i Guds ögon. Och så känner man den där svaga aningen inom sig kanske. Att trots att allting är på plats så finns det som ett tomrum inom mig som jag inte riktigt kan fylla med vare sig familj eller karriär eller barnen eller semesterresan i sommar. Förra söndagen när jag predikade om kallelsen till Guds rike så sa jag så här, att när Jesus möter en människa så frågar han inte, tror du på Gud? Eller han kollar inte vilken moralisk levnadsstandard vi har. Lever du upp till gränsnivån för att kunna få bli en kristen och komma hem till Gud? Nej, du lever inte upp. Du får vänta. Du får försöka bättra dig lite. Klipp dig och skaffa dig ett jobb. Sköt dig. Nej. Han säger bara, följ mig. Det är så Jesus säger. Följ mig. Så sträcker han ut en hand och så säger han, kom och följ mig. Och sen i Jesu närhet så får tron växa och våra liv förvandlas. De hemmavarande sönerna och döttrarna då. Vi som har vuxit upp med kyrka och frikyrka, kanske med modersmjölken. Alla som har varit en del av det här med lovsång, församlingsliv, bibelundervisning. Kanske från man var 2 år och någon förälder släpar med in till kyrkan. Sådana som jag. Men en del kanske har börjat tröttna på alltihop. Det har blivit lite rutin. Man har tappat liksom förståelsen och meningen med vad allt handlar om egentligen. Fascinationen över Jesus har på något sätt ebbat ut. Och en del är hemmavarande. De blir nästan som fariseerna, det religiösa partiet som på Jesu tid, som Jesus ofta debatterar med. De blir präktiga. Vet hur det ska vara i tron. Och kanske till och med lite dummande. En del blir cyniska. Man liksom analyserar sitt arv och liksom funderar på, ja, var det här någonting? Och en del orkar bara inte med förändringar. Man vill att det ska vara som det alltid har varit. I alla fall så länge du har varit med. nya konstiga människor. Nej, det är bara jobbigt. De är inte som jag. Gör att mitt mönster, det jag är trygg i, det bryts. Så även om vi som finns, kanske funnits med i kyrkan jättelänge, som jag, vi vet de rätta orden, vi kan en hel del av sångerna, vi kan liksom bete oss så att vi passar in på något sätt i mönstret, vi behöver också göra vandringen från mörker till ljus hela tiden egentligen, från den egna självgodheten till att vara buren av nåd, att vända oss från religiös apati till att gripas av passion igen för våran frälsning i Jesus. Och vi som är hemmavarande har alltid ett val. Att vara med på festen när den förlorade sonen kommer hem. Eller att sätta oss i ett rum vid sidan om och sura för att vi bara tycker det är jobbigt. Vi har liksom alltid ett val. Och att vara förlorad, man kan ju tycka att det är ett hårt ord liksom. Men jag tänker att det innebär ju inte att Gud på något sätt skiter i människor som inte har en personlig tro på honom. Och det innebär absolut inte att Gud ser ner på en enda människa. Utan det innebär tvärtom istället. Det är ju där Guds fokus är. Det var det vi lärde oss från Lukas 15 nu. Guds fokus är ju på det som är förlorat. Därför att Gud älskar det så mycket. Gud är ute och letar och Gud är inte nöjd. Så att vara förlorad, om man tar det uttrycket, det innebär ju verkligen att vara i Guds fokus. I Guds längtan. Ständigt omsluten av hans kärlek och längtan efter att du ska liksom landa och finna ditt hem med hans nåd. Och ända sedan första Moseboken 3, i allra första början, när Gud skapade människan, så står det i vers 8 om de första människorna. De hörde Herren Gud vandra i trädgården i den svala kvällsvinden. Då gömde sig mannen och kvinnan bland träden för Herren Gud. Men Herren Gud ropade på mannen: var är du? Var är du? Gud ropade: var är du? Gud ropade på Adam, som betyder människa. Gud ropar på människan: var är du någonstans? Det är liksom, det har varit Guds rop ända sedan allra första början. Till varenda människa: var är du? Så känner du det ibland som att jag är i marginalen. Eller jag är misslyckad. Jag passar inte riktigt in. Då kan man lugnt säga att den här berättelsen handlar om dig. Du är i fokus. Gud älskar dig. Gud vill inget hellre än att du ska få känna dig hemma hos honom. Ja, i fredags, som jag sa då, så hade vi studentfest hemma. Och det var många av er kanske har fixat någon studentfest för något barn eller så här. Och det var väldigt mycket att styra upp och fixa, kan man säga. Det var väldigt mycket. Och jag gjorde såklart dubbelt så mycket mat mot vad jag hade behövt göra. Så det var mat. Hela källaren var full med mat hemma hos oss som jag sprang upp och ner med. Men det blev trevligt. Det var en skön trädgårdsfest. Vår son var nog, tror jag, nöjd med sin studentfest till slut hemma. Då kan man fundera på: festar Gud? Har Gud fest? Om man tänker att man ska vara bibeltroende och tro på Bibeln, då har Gud definitivt fest. Varje gång någon är förlorad och blir funnen av Gud, hittar hem hos Gud, så är det absolut fest. Inte en soft trädgårdsfest som vi hade hemma, utan det är säkert en hejdundrande fest med änglar som dansar och god mat och allt möjligt. en riktig fest för varje människa som hittar hem. Och vad kan vara bättre egentligen än som efterföljare till Jesus att få vara med och följa en person som hittar hem till Gud? Det är nog det bästa botemedlet mot att bli lite präktig och dummande. Eller bli lite cynisk och ställa sig vid sidan av och lite betraktande. För det, att få följa någon som hittar hem, det ger ju verkligen glädje och ger en mening åt livet som efterföljare till Jesus, som kristen. Fadern sa till honom, den hemmavarande: du är mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada, för din bror är död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen.